Hej och välkomna till Modiga människor. Idag så är det jag och Patrick Latifi som samtalar. Men jag skulle också gärna vilja påminna bara här i början om att gå gärna in på YouTube-kanalen Modiga människor och tryck på prenumerera. Så att då får ni också veta när nästa video kommer upp. Så jag säger hej till dig, Patrick.
Hej.
Hej. Ja, vi har ju förpratat lite så... Jag vet ju ungefär vad vi ska ta upp. Vi kan ju faktiskt börja med din bok, tycker jag.
Ja, jag vill börja med att tacka att jag får vara med här. Det är väldigt roligt. Ja, min bok då. Jag har ju då skrivit en bok som då har titeln Tankar från förorten. Och det är en samhällshistoria kombinerat med liksom akademiskt material. Nästan 300 referenser. Och en självbiografi då. Det jag, för att uttrycka det enkelt, grillar det politiskt korrekta etablissemanget och dess förljugenhet. Mm. Och jag avhandlar väldigt många olika teman. Men en röd tråd är ju då en vänsterns dubbelmoral då. Där man liksom har förstört livet för tiotusentals människor genom en extremt vinklad politiskt korrekt hycklande politik då.
Mm.
Så att den har kanonerna laddade, om man säger. Mm. Och utöver den här boken då så skriver jag debattinlägg och sitter nu i Facebook-fängelset.
Mm.
Så att, men och jag skriver framförallt mycket om postmodernism, kulturmarxism och nationalism, och framförallt så nu på senare tid om de här restriktionerna och de skador som det som de innebär.
Mm. Mm. Ja, nej, men jag har ju som sagt, det var ju så jag som sagt kom i kontakt med dig. Jag började ju följa dina inlägg. De dök upp på en väninnas vägg, eller hon länkade till dina, och jag kommer ihåg att jag reagerade över just hur modiga de var, så här, otroligt så här, väldigt avskalade, bara så här, pang på, och många som ska man säga hejar upp, men också ganska mycket ilska. Så att jag vet att jag läste dem så många gånger och tyckte ändå att det fanns en väldigt klarsynt i det du skrev. Så jordnära. Och jag är också förvånad över det här ordet som du använder, hycklare. Och jag, det är någonting jag funderat över mycket, det här att hur kan man bli så arg på någon som säger det den ser och det den upplever, och när ganska många fler upplever den verkligheten som sin egen verklighet. Mm.
Mm. Ja, alltså finns ju tyvärr en ökande polarisering i samhället där man har svårt för liksom andra perspektiv, för irrationellt tänkande och hysteri har ersatt sunt förnuft och ja, dialog egentligen. Och jag kan inte liksom ställa mig bakom det, speciellt när man ser till exempel att restriktionerna har ju lett till minst lika många döda som liksom den, som själva pandemin har gjort, men som ingen pratar om, va?
Mm.
Det lyfts fram lite blygt liksom i vissa medier, men och liksom de här, och den, de här reglerna kring distansering har ingen liksom reson.
Mm.
Man får vara nära varandra hela dagen, men så fort man går in i ett fik så ska man sitta 2 meter ifrån varandra. Det är som, mm, att och de riktiga konsekvenserna, det vill säga ökande självmord, folk som får sparken för sina jobb, missbruk, våld mot barn och kvinnor, det tar man inte upp. Istället pratar man plakatpolitik. Det finns liksom en absurd idé att kring det här med att andra ska kunna ha rätt och tala om för människor huruvida de står nära eller inte. Som att andra inte hade sunt förnuft. Det finns liksom en inbakad narcissistisk tendens i det här beteendet. Och jag har ju läst ganska mycket psykologi, va? Så jag, liksom, jag märker vissa, ska vi säga, föraktande tendenser hos de som förespråkar restriktioner. Mm. Jag förespråkar motsatsen, att vi måste genast öppna upp samhället omedelbart och ta bort alla restriktioner helt. Va? Undantag kan gälla för personer som är sjuka. Om jag, till exempel, jag var med på en intervju på DN där de frågade mig om jag inte var rädd för att smitta andra. Då svarade jag väldigt klokt, för jag har ju tänkt igenom mina svar noggrant, att jag ansvarar för min hälsa.
Mm.
Jag kan bara ansvara för vad jag gör. Om jag är förkyld, och sen är jag hemma. Va? Mm. Där slutar egentligen mitt ansvar.
Mm.
Men nu har man lagt det, så att säga, på andra. Nu ska man gå ut och kräva att andra ska liksom röra sig på ett visst sätt. Man ska tvingas vaccineras. Liksom. Annars ska det vara som någon skrev på min tidslinje, att man borde använda skarp ammunition mot oss som väljer att inte vaccinera oss, eller som väljer att demonstrera för vår frihet. Liksom.
Mm.
Det är ingen som reagerar på det. Mm. Men att man förespråkar frihet, och då blir folk hysteriska. Så det visar ju liksom hur patologiskt det här beteendet är, va?
Mm.
Vilket skrämmer mig ganska mycket. Det besvärar mig om något.
Mm. Ja, nej, men jag vet att jag har funderat mycket över liksom, vad är det som händer. Liksom, de här gränserna förskjuts hela tiden. Och någonstans ser det som att, ja, men det är hemskt med den där bilden som någon, alltså jag såg en bild cirkulera med så här, munskydd versus hjärna. Så här, you can't have both. Alltså, för hårddra det. Jag säger inte att det är så. Men det du beskriver är ju också så här, för att sätta det i liksom paritet till varandra. Men att man vill skjuta folk som är ute på en manifestation. Men jag tror att det var inte samma dag som Vasaloppet var. Och det var ju inte, jag tror inte att det räcker med 2000 personer på Vasaloppet.
Ja. Nej, precis.
Det var ju ingen som yppade ett ord om det.
Nej, och inte bara det, men det är det samma sak gäller Ullared och stora köpcentrum. Det är ingen som
4000 personer där inne, tror jag, gång. Jag vet inte hur många, men många. Eller om vi pratar om dagen. Ja,
så att det finns liksom en specifik, det finns bara vissa scenarion då liksom man har rätt att gå loss, va. Sjukvårdspersonal som på grund av dålig omorganisering, nedskärningar inom vården som har pågått i årtionden, långt innan corona, då går ut på grund av stress och överbelastningar och skäller på att folk har födelsedagskalas för sina barn.
Mm.
Det är ju om någonting sjukligt, va?
Mm.
Som att födelsedagskalas för barn, som är så viktig, rent så viktigt för hälsan, skulle liksom öka smittspridningen, trots att det inte finns ett enda belägg för det. Utan det är bara liksom anekdotiska, subjektiva idéer. Och någonstans har ju vårdpersonal fått någon slags veto i frågan om smittspridning. För de jobbar ju väldigt mycket med äldre som blir smittade. Då, och det är framförallt äldre då. Men man har glömt att innan corona så var det ju massor med äldre årligen som blev sjuka i det vi kallar influensan då.
Mm.
Och det kommer ske i all evighet. Men nu har man ju gett influensan ett namn, va? Corona eller covid då. Liksom. Det är två ord som cirkulerar. Men jag har ju liksom läst mycket statistik. Va? Tittar man på statistik från Socialstyrelsen, SCB och jämför med liksom tidigare år.
Mm.
Så finns det ingen överdödlighet. Va? Men det vägrar vissa tro, va? För att man är så rädd. Liksom.
Mm.
Och jag är ju jag är ingen expert. Jag kan ju ingenting om virologi och immunologi. Jag hämtar ju väldigt mycket av min kunskap från andra sakkunniga. Så att, men de släpps ju liksom inte fram. Va? De får komma ut, de får bara komma ut via fria medier. Men mainstream media släpper inte fram då de här, så att säga, kritiskt tänkande experterna som menar på att nedstängningarna handlar om att handlar tyvärr om andra saker än just och begränsa smittspridningen, utan det är politik som leker medicin, och det är ett väldigt farligt spel, ska man ha klart för sig.
Jag
Ja.
Nej, men för just nu det handlar ju väldigt mycket anspelningar på känslor. Alltså jag såg, jag tittar ju inte på TV då, men jag följer ju sociala medier. Och då såg jag TV4 så använde man sig av det här fulspelet att det är en kärlekshandling. Jag vet inte om man har tagit in en läkare eller någon psykolog. En kärlekshandling att vaccinera sig.
Ja.
Då tänker jag så här, men stopp min kropp. Liksom. Ja. Då lär vi våra barn redan på skolan. Ja. Men inte här. Inte här. Så gäller inte den rätten mig.
Nej. Nej, men precis. Och det här med vaccin. Jag förespråkar ju vacciner som verkligen har testats och liksom har dokumenterad positiv effekt för hälsan, va?
Men det är ju något annat.
Det är någonting annat. Ja. Det här vaccinet som kommit ut nu, det är ju, och jag sa det här väldigt tidigt, att det är hastigt framtaget. Och nu ser vi ju bieffekter. Hela tiden ser vi liksom artiklar från både alltså SVT, statlig media och mainstream media, där sjukvårdspersonal blir sjuka efter att ha tagit vaccinet. Va? Och det finns vissa fall där vissa patienter har dött. Va? Liksom, så att det är väldigt många olika källor, va? Jag kan inte räkna upp dem här. Men alltså det finns ju ändå liksom tydliga bevis för att det här leder till skador. Men det är ju en sak. Va? Men sen har vi den andra aspekten som många tycks ha glömt, att det är ett fritt val att vaccinera sig. Det är en mänsklig rättighet att kunna få välja. Va? Men här har man då tappat fokus på det, utan man säger att det är liksom, som du säger, är det kanske en kärlekshandling, eller så är det liksom en gåva från Gud. Man läste nu någon uthängningsartikel där Lars Bern hade blivit uthängd i Expressen. Där de kallar honom massa saker och så. Trots att han hänvisar till evidens, alltså vetenskap. Så att vad man gör är att man håller på liksom att skapa en kult kring vaccin. Va? Det är samma sak med klimathysterin, vilket bygger på väldigt mycket desinformation. Då. Och då tappar man, då klarar inte de som blir indoktrinerade av att ta en seriös debatt. Va? De har pratat om att skjuta oss. Och liksom vi ska avsäga oss all vård. Jag tycker tvärtom att det är de som är rädda som ska stanna hemma. Och vi andra som då lever våra liv som vanligt, eftersom vi inte låter oss luras av desinformation och skrämsel och hysteri, det är vi som ska få röra oss fritt, va? Och de som är rädda, det är de som får stanna hemma då. Men det här passar ju liksom inte alla, va? Så att det är tråkigt, det har lett till en polarisering. Men konsekvenserna är mycket större av att vi tvångsvaccineras, och nu ska vi ta ett vaccin per år då. Så att, alltså, och det intressanta med det här vaccinet då, även om man tar det, så gäller ju alltså inte, då lyfts ju alltså inte restriktionerna. Så det finns alltså inga rikt, och man måste ta det här vaccinet en gång per år då, för viruset muterar ju. Och så att det här, vi kommer behöva ta viruset för all evig tid, va? Eller det här vaccinet, menar jag. Och restriktionerna, det är ingen som vet hur länge de kan pågå. Och de skyddar alltså inte de här vaccinerna fullt ut. Så det finns egentligen ingen riktig anledning att ta det här vaccinet. Va? För det tycks, det är ju som att, hur många vacciner ska man behöva ta? Liksom? Utöver de här riskerna då som kommer. Men framförallt så är det ju så här att det är ett individuellt val.
Precis, men det du säger här är ju ändå, det är ju så här man har lekt med folks känslor. Så det är ju jättemånga nu som bara, äntligen får min mamma ta vaccinet, eller min mormor eller morfar, och nu får vi äntligen träffas. Och sen så försökte jag bara tänka på den här bristande logiken, så okej, du har ditt barn på förskolan, och ditt barn träffar andra barn på förskolan som träffar andra föräldrar. Och du går själv dit, även om du inte får komma in. Men du kan inte träffa exempelvis din syster och hennes barn. För att du vaccinerar er. Men jag, alltså, och det är det jag menar, jag får inte ihop den logiken. För du lämnar ditt barn på förskolan. Men du kanske inte träffar din egen syster med barn.
Nej, nej.
Men det här händer ju hela tiden.
Ja. Nej, men alltså, jag vet inte riktigt hur det där funkar, måste jag vara helt ärlig. Det är en gåta för mig i alla fall. Och nu ska vi inte få fira påsk heller, va? De fatala konsekvenserna av de här restriktionerna och de här att vi liksom ska hålla avstånd och vi får inte träffa våra familjemedlemmar. Det har ju lett till att personer som är sjuka, som får vård, alltså att de har utvecklat självskadebeteende. Men det skriver inte tidningarna om. Det är liksom alltså multisjuka personer som river upp armar. Du vet. Men det nämns aldrig. Äldre som dör av ensamhet. För att de får inte träffa sina... De får inte träffa någon. Och vi har ju länge haft en psykisk ohälsa i det här landet som årligen tar 1500 liv. Då kan man ju föreställa sig hur många fler vi kommer få på grund av det här. Så att det finns liksom ett sjukligt behov av att fokusera på plakatpolitik. Alltså det som framstår som obskyrt men som egentligen är väldigt sunt. Men hysteri, det ska man förstärka, va? Det är 2 meters avstånd fram till restaurangen. Och så ska man sitta så här snett, va? Barn ska hålla avstånd, de ska ha mask. Jag såg var i Stockholm. En dag innan 1000-mannamarschen, och då såg jag ett barn med en mask och en förälder, va? Det är barnmisshandel, tycker jag. Om man tvingar på sitt barn mask, vilket liksom leder till sämre syreupptagning och man blir mer hjärntrött, det är så många följder, va? Och det är ju en dansk studie har ju till och med visat att mask inte skyddar så mycket som man tror. Det är bara en minimal effekt av att ha mask. Men trots det här, och trots de här sakerna, liksom, som de här kritiska synpunkterna som lyfts fram, så insisterar en hel del människor att man ska ha mask. Liksom. Jag personligen vägrar ju ha mask. Varken i kollektivtrafik eller så. För att det är att bistå i hysteriet. Och det är ju rätt provocerande, va? Så här. Är jag sjuk, stannar jag hemma, liksom. Mask kan man ha i väldigt tätbefolkade områden, tycker jag. Om man reser mycket. Det är ju en sak, va? Och framförallt om man är äldre. Men vi andra grupper, de flesta som inte är i någon riskzon, tycker inte jag ska ha mask. För det har ju blivit liksom en dygdesignalement, va? Alltså kolla vad duktig jag är, jag har mask på mig. Alltså nu läser en artikel nu, en inledning bara, där det står att de här maskerna, det är ju hundratals miljoner masker över hela världen nu som brukas och slängs. Så det innehåller ju mikropartiklar av plast som då sprids i naturen. Så det är liksom direkt miljöfarligt med de här maskerna, va? Och de skyddar inte. Så att bara vi har en masshysteri. Jag vill inte liksom kritisera folk som bär mask, för det är återigen ett fritt val, men det skyddar inte. Det ska man ha väldigt klart för sig egentligen. Då tycker jag man ska respektera de som inte bär det, för att det finns ingen anledning att ha det.
Nej, men precis som jag tänker att jag respekterar, jag går ju inte fram till folk och säger att de ska ta sig masken. Och då borde ju de respektera mig, för att jag väljer inte bära mask. Men lite där du pratar om att när man går på affären så kan jag känna att folk, verkligen inte alla, men en del står ju liksom och tittar snett och så här, du borde inte vara här, och framförallt inte med dina barn. Och då tänker jag så här, men det är inte jag som är rädd. Då brukar jag tänka, ibland är det svårt att inte säga saker, men jag tänker så här, men då kanske det är du som ska vara hemma och klicka på internet, hem dina varor.
Absolut. Är man rädd för att bli smittad, då ska man stanna hemma. Det är precis samma resonemang som när man är sjuk. Då stannar man ju hemma då. Man går ju inte sjuk till jobbet, och så ber man alla andra på jobbet att åka hem. För att man själv är förkyld, va? Så att jag håller med dig. Men det är också det här med att det har gett människor en anledning att skälla på andra. Vilket är liksom då en projicering av ens inre bekymmer. Som man då liksom lägger över på coronahysterin. Så att liksom, det skapas ju dåliga stämningar i hela landet, överallt, i köer och i butiker, sånt som stressar människor, det stressar personal, och för vad liksom?
Mm.
Det är helt absurt, va?
Mm.
Så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att våga liksom ta in andra perspektiv. Jag menar, jag var ju för. Jag var ju lite i början, va, så tyckte jag att coronahanteringen i Sverige var fullständigt absurd, för att vi hade så många döda. Så att jag var ju också där på den här lite uppskrämda sidan. Men liksom, efter att ha läst flera artiklar, tänkt kritiskt, jämfört, så har jag kommit fram till helt andra slutsatser, va?
Mm.
Så det är viktigt att våga liksom tänka utanför boxen och inte skälla på folk för att de kan tänka fritt och inte som låter sig bli lurade av desinformation och propaganda. För väldigt mycket av de här coronareglerna, och det leder ju till någon form av propaganda, va? Och det är framförallt motsägelsefulla budskap.
Mm.
Och det skapar en kognitiv dissonans. Och då är man liksom ständigt i någon slags skräcktillstånd. Man vet inte riktigt vad som gäller, så då tar man så att säga det irrationella beslutet. Och man är rädd och man är stressad. Man går runt och tror att vi har en zombieapokalyps där ute.
Mm.
Men det finns inget sånt liksom.
Nej, men och framförallt så tänker jag så att det som händer också är att, jag menar, du och jag tycker du ser ganska lugn ut, jag känner mig ganska lugn, blir ett hot. Alltså så här, bara det i sig är något vansinnigt provocerande. Så här, men, och det är det som är så skrämmande i det här, att så här, för du är inte rädd. Alltså så har du drabbats av den här, du borde gå till en psykolog för att du har inte förstått att du är med i en konstig sekt där du har blivit inlurad i massa saker. Snarare tänker jag så här, han har hittat ganska mycket information och känner sig ganska lugn med det. Så där är jag själv. Så.
Ja.
Jag säger inte, och det tänker jag så här, det är jättekanske viktigt till och med att förtydliga här och nu. Att så här, det är inte det vi säger, så här, att inte corona finns och att corona inte är farligt. För det är ju någonting som hela tiden lyfts fram. Så, de som säger att corona inte finns. Nej, det är inte det. Men man måste kunna få tänka kritiskt. För precis som du. Jag har också sett SCBs siffror. Liksom.
Ja, alltså det är ju förnekat att det finns liksom influensa och corona. Mm. Vilket då är ett ord för det vi då kallar det här viruset. Då. Men det har vi ju årligen, va? Alltså det är ju liksom ingen skillnad, allt för stor skillnad från tidigare år. Ett nytt virus som muterar, men det är ju virus hela tiden, va?
Mm.
Alltså så att, jag menar, man lyssnar på en läkare som heter Dr. Richard Hodkins som varnar för masshysteri, och att det enda sättet då att så att säga kontra det här viruset, det är ju att liksom stanna hemma och äta kycklingsoppa. Det är ju, han har ju sagt att man inte ska se det här som något annat än en säsongsinfluensa. Men alltså det är ju media, va? Det är ju media som har piskat upp den här hysterin, va? Så att, men man ser också till exempel att politiker använder det här för att tillskansa sig mer makt, va?
Mm.
Nu ska man liksom begränsa rörelsefrihet och rätten till att demonstrera, va? Så att det är liksom, det är ingen som förnekar att corona finns. Det händer att människor avlider, men tittar man statistiskt sett så är det inte allt för många. Men det man har missat här, det är ju att det är en massa friheter som inskränks nu.
Mm.
Och det är skrämmande. För de följderna av restriktioner, att vi får vissa friheter dras in, de leder till betydligt mer markanta och märkbara konsekvenser än huruvida folk vaccineras eller inte. Dessutom skyddar ju vacciner mot sjukdomar. Och corona är ju ingen sjukdom, utan det är en smitta. Så att det är ju liksom, det har man ju missat, va? Så att, men jag tycker som sagt, man ska respektera det fria valet.
Mm.
Det är slutsatsen.
Ja, men jag tänker också så här, bara och verkligen så här, dubbellyfta in här. Så här, för jag, precis, men att säga att alla vaccin är dåliga, Det är inte heller det som är liksom debatten. Och jag tror att nästan alla liksom, även kritiskt tänkande människor håller med om det. Men du också säger det här att du är en galen liksom, att man får höra att det blir så här en galen foliehatt sekt som är liksom ja, men det är yogamammor och det är motvaccin. Fast nej, det är just det här specifika som jag vill lyfta in Ann-Katrin Engvall som är virolog och som har skrivit om det här så mycket. Mm. Henne lyfter man inte fram. Liksom, hon får inte vara med i något debattprogram. Hon får inte skriva liksom, i tidningarna. Hon borde ju skriva varje dag. Hon borde ju vara en motpol. Liksom.
Ja.
Och, alltså, henne kan man inte beskylla för någon foliehatteri i överhuvudtaget. Hon är väldigt kritisk utifrån sin profession till just detta så kallade vaccin.
Ja. Jo, men det har ju blivit en, liksom en politisk agenda någonstans. Eller om man inte bistår i där, liksom, den här agendan, eller det här målet då, att alla vacciner är bra. Om man inte är med där, då får man inte vara med. Liksom. Då blir man uthängd och kallad grejer. Och jag menar, jag tror att en kombination av liksom, sjukvårdspersonal som följer sina regler och sina liksom, instruktioner, kombinerat med media som då köper bara liksom förutsättningslöst att alla som förnekar vacciner oavsett är dåliga människor och man ska göra som auktoriteter säger, va? Och det är klart att det finns ju liksom rekommendationer man ska följa, men alltså just det här med att alla som, alltså att kritiska röster ska tystas. Det är ju sånt som Tekjeta sysslar med nu. Det är ju liksom antidemokratiska tendenser vi ser. Det är ju sånt som man gör i diktaturer.
Mm.
Att du får inte komma fram, för det du säger, det riskerar att sprida sunt förnuft. Det är ju lite vad man säger.
Fast om det var så, om vi levde i en demokrati, så skulle ju du och jag inte vara särskilt farliga. Liksom. Då skulle vi vara så, vi kan få springa runt med vår liksom, så här, och det är där jag får inte ihop det här att så här, och också när jag säger, ja, men vi lever ju inte i en demokrati längre. Ja. Det här kommer få läggas ut. Absolut. Och då kan man ju säga så här, ja, men om jag får lägga ut den här så lever vi ju i en demokrati. Ja, fast
ja. Jo.
Ja, men
exakt. Det är ju alltså demokrati, det är ju, jag menar, det är klart, det finns ju risk att om du lägger ut det här på Facebook, som då är ändå en privat plattform, som har tagit på sig någon slags veto att de har rätt att tysta debatter i Sverige.
Mm.
Det vill säga stå över vår grundlag, som att privata företag har rätt att liksom stifta egna lagar.
Mm.
Så finns ju risk att det tas bort, eller att det förlöjligas om det skulle uppmärksammas. Därför att det här följer inte det här liksom alarmistiska budskap. Det är ju alarmismen som jag riktar väldigt mycket kritik mot. För den leder till hysteri. Och hysteri är aldrig bra. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Va? Men det är klart, blir man uthängd och säger man, ja, men det är en demokrati. Va? Det är klart, om du lägger ut den här så är det ingen, det är inte några tjänstemän som knackar på hemma hos dig och ber dig att följa med till stationen och fråga varför du lägger ut såna här grejer. Men det finns en risk att man förlöjligas. Man blir uthängd, man kanske förlorar sina vänner, ens arbetsgivare ifrågasätter ens anställning om man ska vara kvar där, och men det finns ju väldigt många följder, va? Så att konsekvenserna är ju mer subtila. Man blir socialt utfryst, va? Så att i gamla diktaturer så blir man ju gripen, va? Det var mer tydligt, man blev uthängd direkt, va? Så. Men
så att det finns, för att säga att vi inte är på väg dit. Jag menar, för ett år sedan så kommer jag ihåg ganska precis, så kommer jag ihåg att jag skrev att snart har vi tvångsvaccinering och jag är på riktigt orolig. Jag tänker att det här kommer att öppna upp kanske för någonting ännu värre som krig. Och så kommer jag och några, det är ju otäckt liksom. Jag bara, men jag har jag säger inte att det kommer bli krig. Men det här är ju redan en form av krig. Det som
sker. Definitivt. Dagens krigsföring sker ju med en form av information. Och liksom desinformation framförallt. Men det kommer leda till större spänningar. Speciellt nu med de här följderna, liksom tvångsvaccinering och ett hat mot dem.
Vaccinationspass.
Precis, vaccinationspass, vilket Europarådet i sin senaste resolution konkluderade att man inte får diskriminera människor som inte vaccinerar sig, vilket vår regering struntar fullständigt i och som de inte har informerat allmänheten om. Det är ett brott att diskriminera människor eller så. Och det tas inte upp. Det tas upp i fria medier. Jag menar, för resa som är så viktigt för hälsan och för ekonomin och för liksom hela världsekonomin, va? Det ska man liksom straffas för att man inte stoppar i sig det här liksom hastigt framtagna vaccinet som många, många riktar stor kritik mot, som man nu kan se följden av. Det är ett rekvisit för diktatur. Och det värsta av allt att det sker med sån eufemistisk terminologi, alltså förskönande termer. Och Anders Ygeman går ut och säger nu i något senaste program här, jag vet inte vilket, om det var debatt eller att man kanske inte kommer att få göra lika mycket saker om man inte är vaccinerad. Han säger ju inte direkt, va? Men innebörden av det han säger är att vi kommer att diskriminera dig. Staten kommer att straffa dig på totalitära sätt om inte du gör som vaccinindustrin begär, va? Och det är klart att vaccinindustrin har stora incitament för att skrämma upp människor. För de tjänar ju hundratals miljarder. Och det är skattebetalarna som står för det här. Bara det borde vara liksom en diskussion för sig. Varför ska vaccinindustrier i andra länder, i USA och England, få diktera villkoren liksom för vår hälsa? När det finns så mycket liksom kritiska röster som aldrig får komma fram, va? Och våra politiker viker sig för medicinindustriella komplex. Så att vad vi har är fullständigt inkompetenta politiker som låter sig korrumperas, som spelar något slags spel. Man indirekt hotar och straffar människor för att de har utövat sin grundläggande rörelsefrihet. Man varnar människor att om inte du gör så här så kommer vi att straffa dig, men man gör det lite mer subtilt, va? Du får inte resa och då blir du sjuk. Du blir stressad. Man har restriktioner för restauranger, vilket innebär att stress och sjukdomar ökar. Alltså, du vet, man håller på att tortera allmänheten. Det här är absolut ett brott mot mänskligheten. Det saknar alltså reson. Alltså, det saknar historiska exempel. Och nu är det en tysk läkare som håller på och driver i det här, att han ska driva ett mål där han ska, eller han är en tyska jurist som har vunnit åtal mot Deutsche Bank och bilindustrier som då har fuskat, och han håller på att driva den största stämningen i världshistorien som lyfter upp, va? För att han menar på att det här har skadat flera miljoner människor och ekonomier och. Så att det här är en katastrof, för att uttrycka det milt liksom. Men folk går runt och har mask och skäller på oss att vi sprider smittan, va? Vilket är fullständigt absurt. Så att jag har gjort mitt val liksom. Jag har valt att vara en kritisk röst. De som är vakna och förstår det här är välkomna. De som vill sova och fortsätta leva i hysteri kan få göra det. Och det kan låta tufft, va? Men det här är liksom det är ju här vägen delar sig, va? Antingen är man för frihet och mänskliga rättigheter och friheten att få välja, eller så är man för totalitära dystopiska samhällen.
Nej, men man kan inte vara både och liksom.
Nej.
Och jag tänker på det du sa innan, så en röst som dyker upp, det är ju det här, ja, men det är klart du kan resa, men då måste du ta vaccinet. Fast du kan ju inte säga att jag får bestämma över mig själv samtidigt som du säger att jag måste ta någonting som jag inte vill ta.
Det är ju demokratiska tendenser det här liksom, att okej, men du får gärna välja, men då får du inte gå på restaurang. Du får inte göra
någonting. Och sen är det här någonting jag funderat jättemycket på, är alla restauranger som måste stänga, vad är klockan 8?
Ja.
McDonald's var öppet.
De får öppet.
De får öppet och inte med skitmat liksom.
Ja, ja, ja. Jo, men det här är ju det kommer medelklassens näringsliv, medelklassen som utan vad som händer är att stora företag köper upp de här små aktörerna, va? Det är ju en del av den här globalismen. Och det som är intressant med just de här tiderna, att Stefan Löfven går ut och säger att just den här tiden då måste man stänga igen, va? Det är som att viruset har alltså en förmåga att kanske räkna och mäta tid, va? Så här, allting innan 8:30 eller 8, då finns inte corona, men efter det då kommer corona helt plötsligt, va? Så att corona kommer så liksom, det dyker upp så här precis efter ett visst klockslag. Jag menar, alltså om man använder sund förnuft, va, och bara liksom tänker lite kritiskt, så måste man ju fatta att det finns ju ingen som helst relevans med klockslag. Om nu pågår en pandemi som sprider sig överallt, va. Så att, men folk följer det här, va, för restaurangägare vill inte ha problem. Jag har ju uppmanat att restaurangägare ska strunta i restriktionerna fullständigt. För i Italien så gick ju 50 000 restauranger ut och samtidigt och vände sig mot nedstängningar och restriktioner. Och man drog in alla restriktioner. Så det funkar ju, va? Men det kräver att de här restaurangägarna vågar. Och då pratar man då liksom om indrivning och skulder. Då tycker jag man ska strunta i dem också, va? För att om alla struntar i de här restriktionerna och de här hoten från inspektioner och annat, vilket bara förstör näringslivet och förstör människors liv, så kommer man ju inte klara av att hålla på så här. För det finns inte resurser. Man kan inte jaga restaurangägare för att de har öppet en minut efter 8. Alltså det är ju då, och dessutom är det ju då som det är flest kunder i barer och pubbar och sånt. Liksom. Folk går ut och slappnar av och jag menar, så att man straffar näringslivet. Det är den enda riktiga konsekvensen. Vilket förstör människors liv. Så det här är ju ett brott mot allmänheten. Alltså aktivt sabotage av näringslivet. Och våra politiker är skyldiga till det här. Och de måste avgå om inte åtalas i någonting som liknar en riksrätt. För alltså följderna av det här, nu har vi ju bara sett toppen av det här isberget, men om ett år eller två eller så 5 år då kommer vi kunna mäta de riktiga konsekvenserna av regeringens mycket mycket skadliga politik. Så att nedstängningar är katastrof i ordets bemärkelse. Samhället måste öppna upp omedelbart, alla restriktioner måste dras in och näringslivet måste få återhämta sig och regeringen måste också betala ut pengar till de här restaurangerna som har tagit skada och inte bara stora globala aktörer som
tjänar. Det var det jag tänkte. Alla
miljarder. Och skattebetalarna, men vanliga aktörer, de ska stänga hem liksom. Så att det är ju tydligt den här agendan, va? Återigen, vi kommer tillbaka till det här liksom, att är man stor och stark så ska man belönas, men om du är vanlig restaurangägare då ska man straffas. Och nej, det är groteskt rakt ut sagt.
Ja. Jag bara tänkte att vi skulle få in lite fler ämnen än
det här.
Absolut. Men jag tänkte på din bok, om vi återgår till den.
Ja. Ja, alltså jag pratade till exempel om avhandlar ganska många saker, men det finns en underrubrik som lyder en granskning inifrån av socialt utsatta områden i Sverige. Jag kallar ju Socialdemokraternas invandringspolitik och integrationspolitik för apartheid. Det är vad man gör. Man har en väldigt hög invandring med extremt låga förväntningar och dålig integration, vilket leder till att väldigt många människor söker sig till utanförskapsområden eller arbetarklassområden då, som då blir utanförskapsområden för att de har sina landsmän där. Och väldigt låga krav ställs vad gäller anpassning till det svenska samhället. Man ska lära sig svenska och få en utbildning. Och då pekar jag då på att det finns en agenda bakom det här också. Att Socialdemokraterna aktivt håller igång utanförskapssamhällen för att kunna samla de här rösterna. För ser man till exempel när man mäter val valresultat så ser man att i de här utanförskapsområdena så röstar ju uppemot 90% på Socialdemokraterna. Och det är klart att Socialdemokraterna vill fortsätta kunna vinna val. Mm. Så jag anklagar Socialdemokraterna och vårt vänsteretablissemang för att medvetet föra en politik som skadar våra invandrargrupper i de här utsatta områdena. Genom att låtsas bry sig om integrationen, så i själva verket vill man gärna ha kvar de här människorna i bidragsberoende. Va? Och det är klart att det finns inga liksom offentliga bevis för det. Men det här är ju så att säga följderna av årtionden av dysfunktionell hög invandringspolitik. Va? Och jag menar, det gäller bara första generationens invandrare. Sen har vi andra generationens invandrare, som jag är då. Jag är ju andra generationens invandrare. Som växer upp i de här utanförskapsområdena och får liksom först och främst får man ett trasigt språk, det som då kallas förortsslang. Vilket är väldigt oattraktivt eftersom det påminner om kriminalitet, och det får arbetsgivare som vill affilieras med det. Det leder också till psykisk ohälsa som manifesterar sig i form av våld. Vi ser ju till exempel att väldigt många andra generationens invandrare som växer upp i utsatta områden är kriminella. De sysslar med tung brottslighet, droger. Och det finns ju statistik som pekar på det, att vi har en överrepresentation av andra generationens invandrare. Framförallt med härkomst från Mellanöstern och Afrika, som är då sysslar med brott. Jag pekar också på hedersvåld som Socialdemokraterna och vänsteretablissemanget aktivt struntar i, för det är en känslig fråga. För att om man skulle rikta kritik mot det, så skulle man ju gynna konservativa partier som i årtionden har varnat om plansamhällen som då är en följd av en extremt dysfunktionell invandringspolitik och ansvarslös integrationspolitik då. Mm. Så det är ju några saker som jag tar upp då, om man liksom ska försöka sammanfatta det. Men när jag pratar om svenskhet och invandrare upplever svenskhet och hur man är stolt över sin kultur, i väldigt många invandrargrupper har ju en nationalistisk självkänsla som man har med sig, man värnar om sin kultur, och man uppfattar att svensk antinationalism, alltså den här idén att man inte har rätt att värna om sitt land och sin kultur, och att det är väldigt absurt, va, bland många invandrargrupper. Mm. Så det är många beska sanningar i den här boken då. Mm. Om man ska säga så. Och den utmanar ju så att säga vårt vänsteretablissemang och kritiserar väldigt starkt den här postmoderna liksom naiva inställningen till mångkultur, och jag pekar på dubbelmoral. Till exempel att de som förespråkar mångkultur bor ju inte där mångkulturen finns. Nej. Utan man bor på fina etniskt homogena gator och gräddhyllan liksom, där den enda kontakten man har med invandrare är när man beställer kebabpizza till exempel då. Så jag pekar liksom på det här sveket mot våra invandrargrupper, och Socialdemokraterna är ju skyldiga till någon form av apartheidpolitik som förstört livet för tiotusentals människor.
Ja, nej men för det, du pratar ju, visst det är så många spår här. PK-Sverige, det här är ju väldigt svårt att prata om det här också. För då, det kommer ju ganska kritiska röster, och gärna från människor som du själv säger, som ja, det närmaste är liksom när man kommer till en kebabpizza. Eller, ja, nej men det är ju, och jag har ju själv bott i Husby till exempel. Och ja, nej men jag menar så att jag vågar faktiskt uttala mig. Liksom. Mm. Och jag har ju också sett den här, det är ju en enorm förändring liksom, av Sverige som har skett här senaste 10 åren bara. Och det är så märkligt att det är så stigmatiserat. Men jag och min familj har bott en sväng utomlands på Mallorca. Och jag tycker inte att, så här, att kunna prata där, så var det inget konstigt att säga. Så att de var ganska svårt liksom, för framförallt svenskar som har kommit dit och bara som förstört jättemycket. Och de är inte helt glada på svenskar där. Och jag förstår det. Och jag inser så här, om jag ska kunna få någon form av upprättelse, att de ska gilla mig, så får jag nog kanske jobba ganska hårt här.
Ja.
Men i Sverige så får man liksom inte prata om andra människor som kommer hit. För då är man, så här, apropå så här, rasiststämplad direkt.
Jajamän.
Precis som i allt annat vi har pratat om här innan. Varför får man inte prata om saker?
Ja. Ja, alltså det är ju, det i sig bygger ju på rasism. Alltså tanken att man inte får prata om invandring och mångkultur bygger ju på rasism då. För att vänsteretablissemanget har ju kapat frågan om invandring och tanken att mänskliga rättigheter gäller för alla, och Sverige är någon slags moralisk global polis som har liksom rätt att diktera vad som är okej att prata om då. Man pratar om den här värdegrunden, vilket är liksom bara ett annat ord för åsikt då.
Mm.
Men det är ju vänsteretablissemangets fanatiska inställning till att all mångkultur är bra och att all invandring oavsett är jättebra för Sverige utan några liksom som helst kritiska analyserande slutsatser. Det är det som är lätt i det, att vi har ett av världens mest dysfunktionella samhällen. Vi har ett apartheidsamhälle. Mm. Vi har ett samhälle där svenskar flyr, alltså i stora antal, till andra svenska områden och vill inte ha med invandrare att göra. Mm. Och vi har invandrare, förnuftiga invandrare, som också flyr med de här svenskarna till villaområden där barnen kan växa upp på trygga gator. Och kvar blir resurssvaga invandrargrupper som på grund av bidragsberoende, som helt går i härleda till Socialdemokraternas mycket, mycket liksom sluga politik, va? Där man liksom är väldigt beroende av, återigen då, det här valboskapet. För att jag har ju då en teori där jag menar på att Socialdemokraterna för en väldigt generös migrationspolitik för att ta hit folk så att de kan rösta på partiet, och i utbyte får de här invandrargrupperna mat och tak över huvudet, så att Socialdemokraterna kan sitta i makten i all evighet, för man har svikit sina ursprungsideal. Socialdemokraterna tror ju inte på sin egen ideologi, utan det är ju ett maktparti, va? De samarbetar med religiösa fundamentalister. De har religiösa fundamentalister i partiet. De har jätteproblem med att hålla ut antisemiter. Men det tar de inte upp. För att man sitter så mycket vid. Man har kommit fram till köttgrytorna och man vill inte slita sig därifrån, va? Så att jag tror att Socialdemokraterna kommer aldrig någonsin, oavsett vad, att ta tag i utanförskapet, för där i sitter makten. För Socialdemokraterna har behov av människor som röstar slaviskt på partiet. Men sen har vi också många svenskar som har indoktrinerats, alltså arbetarklassvenskar som röstar på partiet. De liksom röstar av ren automatik, av någon slags, de bygger sin inställning till, vad ska man säga, någon slags nostalgi som inte längre finns, va? Alltså Socialdemokraterna var ju ett liksom folkhemsparti förr i tiden, men det är man ju inte längre. Ett stort problem är ju idag att Socialdemokraterna lurar både svenskar och utsatta invandrargrupper att rösta på partiet. Och det enda man får är liksom ett fortsatt utanförskap. Man har i årtionden, flera år, pratat om att man ska kontra det grova våldet, men det har bara ökat. Så att vi behöver en ny regering om vi någonsin ska få ett fungerande samhälle med alla invandrargrupper som vi har tagit in, eller som våra politiker har tagit in, och vars liv har blivit förstörda. För man ska komma ihåg att utanförskapets konsekvenser sträcks i flera generationer. Vi har ju andra generationens invandrare som blir invandrare ju längre tiden går, va? Alltså de föds som svenskar juridiskt, men de blir invandrare socialt. Så att vi har en omvänd samhällsevolution. Det håller på att liksom gå åt andra hållet. Mm. Sen har vi ju den ökande svenskfientligheten. Mm. Som också är, som ingen ytterst få pratar om. Där svenska, etniska svenskar väljs ut av kriminella invandrarungdomar. De väljs ut på etnisk basis. Alltså de här gängen letar efter blonda, blåögda pojkar. För man vet att de inte kan försvara sig. Så det finns ju ett hatbrottsmotiv. Det finns ju väldigt många, många väldigt allvarliga konsekvenser av utanförskapspolitiken vi har i Sverige. Som helt går att härleda till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De borgerliga partierna och de nationalistiska krafterna har ju egentligen lösningen, va? Mm. Men man är så rädd för att låta dem få komma till tals, för att då skulle de kanske riva utanförskapsområden och ge de här människorna jobb. Och då tappar ju Socialdemokraterna väljare, va? Så att, det här är ju mina teorier då. Men det här är ju, jag riktar väldigt skarp kritik mot Socialdemokraterna och hela vänsteretablissemanget för dess dubbelmoral och hyckleriet då. Återigen, den här dubbelmoralen som vi ser även här.
Det, jag är helt med på vad du säger och jag tycker att du har en intressant vinkel. Jag menar, och att vi behöver prata om det här, det är ju inget snack. Och det är det jag vill lyfta. Jag tänker så här, jag är ju uppriktigt nyfiken. Liksom, så här, vad är det som händer? Och varför får man inte prata om saker? Varför är det så laddat? Och varför är det så... jag är fascinerad över de här orden som kommer dig. Rasist. Jävla Sverigedemokrat. Så, men ja. Alltså, så, man måste ju kunna föra en debatt om det här.
Ja.
För någonting, det är ju någonting som inte stämmer. Jag menar, ta bara det här, vår resa liksom ner till Mallorca där. Så först, det här tyckte jag att det var lite obehagligt. Så, vi träffade väldigt mycket svenskar. Och många sa så här, vi vågar inte bo i Sverige längre. Det känns inte tryggt i Sverige. Och börja fundera ännu mer kring det här. Och varför känner sig folk inte trygga? Då måste vi ju kunna prata om det.
Ja, alltså varför man inte får prata om det är ju för att vänstern har ju kidnappat hela frågan om gängkriminalitet. Alltså de pratar bara socioekonomiska faktorer. Så vad de säger i princip är att alla människor i Sverige som begår brott, speciellt de invandrargrupper vi har och andra generationens invandrare, att om de bara hade haft mer pengar så hade de alltså inte begått de här brotten. Och det är ju det enda språk som Socialdemokraterna och vänsteretablissemanget kan tala, socioekonomiska faktorer. För då kan man göra frågan om klassfrågan till en fråga om politik, va? Alltså man kan vända det till sin fördel och skylla på rika. Det är så här billig politik, va? Men det är ju rasism, va? Att påstå att den enda anledningen till att vissa grupper inte begår, alltså att påstå att pengar är den enda faktorn som avgör huruvida vissa invandrargrupper begår brott är ju rasism, för då tar man ju från människors liksom egna ansvar, va? Det moraliska imperativet fråntas människor. Det är som att invandrare, de bryr sig bara om pengar. Det är ju i princip vad man säger här. Men det är en dold rasism, va? Det är den här liksom smygrasismen som vi ser inom socialdemokratin, va? Jag menar, det finns väldigt många vänsterdebattörer som är fanatiska i sin inställning till mångkultur. De säger att mångkultur är jättebra. Och så frågar man varför. Jo, men det är bra med mångfald. Ja, okej. Okay. Och du bor i ett villaområde med etniska överklassvenskar. Du träffar aldrig invandrare. Tycker inte du att det finns liksom en dubbelmoral i det? Nej, det tycker de ju inte då. Och så frågar man, varför bor inte du i ett utanförskapsområde om du nu gillar mångkultur och sån här invandrarkulturer? Nej, men det är farligt där. Så man ser inte liksom de här, man ser liksom inte dissonansen i att påstå och ljuga. De ljuger ju, väldigt många vänsterdebattörer, att Sverige aldrig varit tryggare, va? Magnus Betnér säger ju det liksom. Och det har man ju fått äta upp, va? Det är ju lögn att påstå att Sverige aldrig har varit tryggare. Det är flagrant lögn. Så där borde man, han borde ju skämmas extremt mycket för det. Det skjuts ju och sprängs och våldtas ständigt, va? Så Sverige har aldrig varit farligare. Och vänstern fortsätter fanatiskt att påstå att anledningen till att vi har ett utanförskap har att göra med Sverigedemokraterna. Det är så oförskämt, va? Att man har mage att skylla på de rika. Det de säger är att de rika behöver beskattas mer så att vi kan fortsätta dela ut bidrag och göra invandrargrupper i utanförskapsområden mer bidragsberoende. Det är ju både billig arbetarklasspolitik och rasism i ett, va? Att man indirekt säger att nej, men de här människorna, de är utanför för att Sverigedemokraterna och Moderaterna vill införa borgerlig politik, va? Själv bor så sossepamparna i villaområden där de aldrig någonsin, alltså oavsett vad, träffar invandrare. De vill inte ens se dem där, va? Det är därför, alltså de största rasisterna är ju, som enligt min bedömning, som jag har fått möta under olika smutskastningskampanjer och hat på sociala medier som jag får mottaga, det är ju vänsteraktivister och socialdemokrater. För att de tycker att alla invandrare ska vara sossar. De ska rösta på Vänsterpartiet. Och de, alltså, så att vi har ju nästan liksom en väldigt invandringsfientlig tendens där sossar behandlar invandrargrupper som andra klassens medborgare. Typ att nej, men det är klart att de här invandrargrupperna, de ska inte behöva anpassa sig till Sverige. Därför att det klarar inte de av. De får sin egen kultur. Alltså det är liksom en smygrasistisk tendens. Medan det här sunda, det här liksom som finns i hela världen, nationalistiska krav där man kräver av invandrargrupper att de anammar det, den kultur de har kommit till. Utan att nödvändigtvis tappa eller förlora sin egen. Jag är ju ändå för någon form av mångkultur i den bemärkelsen, där man får ha kvar det man har med sig. För det kan ju bara berika en. Men att man samtidigt anammar då liksom landets kultur. Det är ju ändå, det handlar ju ändå om att få någon anpassning. Det är så, så ser det ut i hela världen.
Mm.
Så det är Sverige som avviker i den här fanatiska, absurda inställningen att mångkultur är bra därför att det är bra med mångfald. Men mångkultur leder till skottlossningar och gängvåldtäkter och flickor som kastas ut från balkonger. Det tar man inte upp, va? För det finns inte med. Istället pratar man om kebab.
Men man pratar ju om att det inte ens stämmer. Men jag eftersom jag inte kan låta bli att rota runt lite. Till exempel så, jag nämnde ju för dig den här intervjun med Peter Springare. Ja. Jag menar, han, det är inte bara så att han har jobbat som plit på golvet. Utan han har ju haft en position liksom också. Och det tycker jag är intressant. Men att förstå, alltså han öppnade ögonen och gav mig dessutom otroligt mycket information om att hur våldet, hur våldtäkterna, hur saker och ting har förändrats under liksom årtionden. Och att det är väldigt allvarligt det som sker i Sverige. Och att påstå att det inte är det tycker jag är allvarligt.
Mm.
Så att, och återigen så är vi in liksom på någonting man inte får prata om. Men nu vill jag komma till dig här. För att du har blivit, och det sa du ju själv, du blir påhoppad liksom, och anklagad för en massa saker. Men det blir också lite, inte ska inte säga absurd, men vi pratade om det i början. Så här, du är ju inte direkt, du har föräldrar som har invandrat hit.
Ja.
Och du är den andra generationens invandrare.
Mm.
Så, så här, jag vet inte hur jag ska säga, det blir som... Så att folk målar in sig själv lite i ett hörn så här. Ja, om de ska ge sig på dig.
Ja, alltså, jag är ju, frustrerar ju väldigt många rasistiska vänsteraktivister. För att de vet inte riktigt vad de ska gå på. Så här. Jag har ett främmande namn. Jag ser ut som jag gör. Jag kan ju väldigt mycket om mångkultur och invandring. För att jag har läst mycket om det och har erfarenhet av det. Men jag passar inte deras bild av invandrare. Va? Man har någon slags rasistisk inställning. Att alla som har invandrarbakgrund, de ska ställa sig i ledet. De ska vara goda sossar liksom och du vet så. Så man blir väldigt arg då. Och det är ju den största, det är ju stötande för mig tycker jag. För att jag har aldrig blivit så illa bemött som jag har av vänsteraktivister. Speciellt gamla sossar, sossesvenskar som, det är de här riktiga rasisterna, de som liksom... låtsas bry sig om mänskliga rättigheter, men i själva verket struntar man invandrare. Man vill inte ens ha dem nära, man vill inte att de ska bo i närheten av en, man flyttar gärna så där. Men framför kamerorna och framför andra så låtsas man bry sig om, man påstår att man har en slags solidaritet med invandrare, även fast man inte har någon man har knappt några invandrarvänner. Det är mer att det är mer platoniskt, man gillar invandrare på avstånd, va? Så jag grillar ju de här människorna. Jag till exempel, så det var någon sosse kvinna som menade på att Jimmy Åkesson i förväg skulle säga till mig att jag inte är svensk. Det visste hon alltså. Och då skrev jag ju då att det är ju rasism. För du uttår i förväg att du vet vad Jimmy Åkesson tycker om mig. Utan några som helst liksom, argument. Va? Det är ju rasism då i sig. Så att den nya rasismen, den farliga rasismen ser vi i socialdemokratin. Det är ju de som är de riktiga rasisterna. Men de spelar på det här godhetskortet, att de låtsas bry sig om mångkultur. De pratar aldrig om följderna liksom, och de sviker ju invandrare riktiga bra invandrare som jobbar hårt och som kommer från utsatta områden. Och liksom, och det ser vi också att SD ökar ju bland invandrare. Det är en hel del invandrare från forna Jugoslavien som röstar på Sverigedemokraterna. För de har ju jobbat och inser att deras skattepengar går till att finansiera människor som aldrig kommer att arbeta. Socialdemokraternas väljare då, en hel del av dem kommer ju aldrig att arbeta. Det vet ju jag från erfarenhet då. Så att vad vi har är ju liksom arga sossar som går på mig för att jag talar sanning, va? Och jag blir uthängd. Och, så att, men man har svårt att naziststämpla mig.
Nej, men det är det jag menar. Du är typ invandrare själv, fast inte hur de tänker. Och du är typ rasist, fast det funkar ju inte heller.
Nej, precis.
Men det är ju det, det blir så jävla dumt. Alltså, så här, det blir så dumt.
Ja, därför alltså, jag brukar tänka att jag är ju manifestationen, eller ett straff mot de här bedragarna som vi har på vänsteretablissemanget, som i årtionden har naziststämplat människor baserat på sin hudfärg, alltså andra svenskar. Men när invandrare eller andra generations invandrare har konservativa värderingar, då blir man ställd. Va? Oj, du har låtit dig bli offer för rasismen. Eller som så säger de att, vet, så här, ja, SD kommer att utvisa dig. De bara utgår från att jag är invandrare. De tänker inte att han kanske är född här. Så att de har massa så här föreställningar som bygger på främlingsfientlighet. Va? Så att du vet... Jag tycker det är bara kul. Liksom. Jag brukar lägga ut skärmdumpar för att visa hur vilka absurda påhopp jag får. Och det är många skärmdumpar. Jag har hundratals. Så att, och det, jag kan säga det att jag blir uthängd även på Althögens sida som påstår att jag är en slags infiltratör. Men det är för bra för att vara sant, tänker de då. Så att för mig är både Althögen och Altvänstern liksom samma sak. Va? Det är liksom främlingsfientliga grupper åt... Fast som utgår från olika absurda teorier. Där sossar och vänster menar på att jag är offer för rasismen. Och allt höger menar på att jag är någon slags infiltratör. Då, så att...
Och vad är det du skulle göra här nu då? När du infiltrerar, tänker du?
Ja, jag ska då, enligt de här teorierna då. Så ska jag alltså då långsamt försöka smyga på toleranta mångkulturella värderingar. Hos andra högerdebattörer. Något sånt. Jag vet inte, jag har inte riktigt förstått hur det där funkar.
Vet inte men... själv.
Nej, precis. Utan jag liksom vet, jag är för demokratisk och tolerant, tycker allt högern då, i min strävan. Och de menar på att det är för bra för att vara sant att någon som jag kan vara så här, kan prata sån här svenska, kan ha de här värderingarna, kan tänka kritiskt. Det är för bra för att vara sant.
Skriva en bok också.
Skriva en bok.
Kritisk.
Och man har till exempel tagit alltså SD-vänliga inlägg som jag har skrivit och bara klippt ut inledningen. Så om man läser det så skulle man kunna tro att det är en vänsteraktivist som har skrivit det. Du vet, så här, helt absurda grejer. Så att jag har liksom inte brytt mig om det. Folk får hänga ut med hur mycket de vill, va? Men det, jag märker ju liksom att det finns ett enormt motstånd mot invandrare och andra generations invandrare som har anammat en mer kritisk ståndpunkt till mångkultur och invandring. Och, jag menar, någon slags mångkultur är ju oundviklig, va? För vi har ju en global värld. Men det är klart att det mångkulturella samhället har ju lett till våldtäkter och sprängningar och skjutningar. Va? Och det kan man ju inte blunda för. Så det här är ju återigen Socialdemokraterna och vårt vänsteretablissemangs mycket rasistiska politik som ligger bakom väldigt mycket av det här. Och det här måste man våga prata om. Och jag hoppas ju att kunna komma till, kunna påverka med den här boken och med mina inlägg och de här intervjuerna. Och den här intervjun framförallt. Att jag hoppas kunna väcka människor. Och jag har fått folk som har kommit fram på stan och hälsat och sagt tack Petrit för allt du gör. Du är så viktig röst. Och både invandrare som håller med mig och som kommer fram liksom och säger tack. Eller skriver till mig så att. Jag gör ju ändå skillnad och det är det som ändå motiverar mig. Men det är klart, alltså jag ska vara helt ärlig, så mellan varven är det tufft. Va? För att, alltså, de här människorna, svenska sossar och vänsteraktivister, framförallt etniska svenskar som riktar ett sånt hat. Va? För de menar på att jag normaliserar rasism. Men det är de som själva är de rasisterna. Va? Så att det är liksom, allting är kontraproduktivt. Och allt högen då som... Du menar på att det är för bra för att vara sant, så jag måste vara någon slags smyg islamist, smyg infiltratör, någonting sånt. Så att vad vi har är tyvärr liksom olika absurda ytterkanter som liksom går på mig, och inte bara mig, men många andra.
Men, rädda människor tänker jag.
Rädda människor, och det är ju det här temat vi pratade om innan, det med hysterin. Även här finns det hysterin.
Men jag såg den där tråden, vi fick liksom riktigt skriva ihop det. Att man vill stoppa in folk i fack.
Ja.
Det jag tänker så här med dig då, att det blir väldigt svårt. Så vi kan inte riktigt stoppa in dig i så här, där du normalt skulle vara. Liksom.
Precis, jag frustrerar de här människorna. Jag är liksom ett stör och moment. Alltså, att det är så lätt att stämpla. Man ska ju lätt kunna stämpla. Men där har vi en invandrare med det vänster. Där har vi en SD-are. Han är nazist.
Mm.
Det finns liksom ingenting däremellan, va? Och det är det här dikotomiskt tänkande. Att det finns bara antingen eller. Så att det är ju, jag hoppas med mitt engagemang kunna nyansera debatten. Och försöka få folk att tänka kritiskt. Och det kommer.
Mm.
Jag är bara glad om jag får nå ut så mycket jag kan. Men jag har ju blivit persona non grata, va? Man undviker mig. Jag kan väldigt mycket och jag har läst väldigt mycket. Så att jag vet ju precis vad jag ska säga, och det är därför jag aldrig kommer bli inbjuden till SVT-debatt och såna här saker.
Nej, förlåt att jag säger. Du skulle ju vara med där, tycker jag. Men jag tror inte att jag är intresserad av dig.
Nej, men jag är för farlig, va? Jag är för farlig för etablissemanget fruktar mig. För att jag spräcker hål i de här illusionerna. Så att det värsta de vet är ju jag, va?
Mm.
Vad sa du för något?
Du är för påläst.
För påläst, va? Och jag menar, kan jag ha viktig statistik, och boken är ju fylld med fakta, va? Liksom, så att, vet, det, jag menar, men jag tror ju någonstans att det behövs fler invandrare och fler andra generationers invandrare som vågar ta i det här. Mm. Om vi ska få en förändring. För att svenskar, etniska svenskar, blir ju bara rasiststämplade. Det är ingen som tror på dem. Så att jag känner att det här är mitt ansvarsområde. Jag har skrivit Sveriges första kritiska granskning om utanförskapet. Och den finns ju att beställa hos mig. Jag håller fortfarande på att försöka få ut den i nätbutiker. Och jag hoppas väl, det här är den första av sitt slag då.
Mm.
För alla böcker som har skrivits om utanförskap handlar bara om klassfrågor.
Mm.
Och liksom rasism och vet, så här. Det finns liksom ingenting annat. Men det här lyfter det individuella ansvaret som alla invandrare har när de kommer till Sverige. Och det lyfter också upp vänsterns dubbelmoral, som jag då anklagar väldigt starkt i den här boken, för att ha skapat den här både polariseringen, men även svensk hat, och liksom till och med alltså främlingsfientligheten har ju ökat på grund av vänstern då. Mm. Så att nej, den utmanar mycket, och de ansvariga får så att säga på fingrarna för den här politiken. Så.
Mm. Ja, nej, men det känns som att det var en bra avrundning här. Jag tycker det är ganska mycket.
Ja, kul. Tack så hjärtligt för att jag fick vara med.
Tack så jättemycket. Så.